Hallå på er, god morgon. Är väldigt roligt att vara här igen, tycker jag. Jag pratade lite innan här hur länge sedan det var, när jag var sist. Det var något år sedan, eller 2 år sedan, eller hur det nu var. Men ändå, det är roligt att vara tillbaka. Jag heter Gustav, som ni kanske hörde. Kommer här från Linköping. Är snart 26 år gammal. Ja, bor i Heidegården. Lite kort info om mig, om någon inte känner igen mig. Tänker att vi bara har en kort bön och välkomna Gud in i det han vill säga. Ja, Gud, tack för ditt ord. Tack för att du vill tala till oss idag, Herre. Kom och använd mig och led mig med din ande, Herre. Så att du blir förhärligad då, så att du blir upphöjd, Herre. Så vi kommer närmare dig, Herre. Att du är med, Herre. Amen. Oj. I morse när jag vaknade så hade jag en dröm. Jag brukar inte drömma så ofta. Så jag vet inte om jag upplevde att det här kanske är till er. Behöver inte vara det. Men jag hade en vision kan man säga av en tjej som var i någon miljö. Såg ut som en skola. Där hon var taskig mot sina vänner. Mot människor. Men sen så kom hon till Guds församling på söndagen. Senare i veckan. Och jag fick en känsla av att man kände sig falsk. Liksom, att man kände som att man levde 2 liv. Men att församlingen då inte dömde henne, utan visade förlåtelse enligt som Gud ser på henne. Liksom. Och jag upplevde att det var liksom, dels att kanske någon som behöver lämna där bakom sig att leva 2 olika liv, där man är 2 olika personer. Men framförallt kanske att den här församlingen får vara en sån plats, där man får förlåtelse, där man får möta Guds nåd och kärlek, även när man inte förtjänar det. Så ta med det och verkligen fortsätta visa det för alla ni möter. Det jag upplevde jag skulle vilja tala lite om idag, det är något som har talat till mig under många år. Sedan jag var 20. Men mycket kring församling och vad innebär församling och vad är det vår, säga, vad är jag som kristen eller som församling bör hålla på med eller tänka eller fokusera på. För när jag var 18 så tänkte inte jag så att församling var det viktigaste i livet eller det jag ville syssla med eller det jag brann för. Liksom. Att jag tänkte att ja, det var att gå dit och okej då mamma, jag går dit. Och sen när jag väl liksom ville följa Gud, då tänkte jag att ja, men jag ska följa Gud. Nu ska jag göra saker. Nu ska jag ju be, läsa Bibeln och alla de här goda sakerna som vi har lärt oss, va? Men är det Guds tanke med Guds församling, med Guds folk? Att vi ska göra saker, att vi ska... Vad är det han vill ha egentligen? Vad är det som människor bör se på oss när de ser oss? När de möter Guds församling, vad är det de ska ta med sig därifrån? Är det våra gärningar, hur goda människor vi är? Eller är det något annat? Vi kan ju vara som en inledning till, kommer vi läsa lite bibel senare, men att bara fundera kring, om man kollar på typ gamla testamentet, eller ja, Guds folk i historien, i bibeln, så är det ganska tydligt att när folket i gamla testamentet, när de gick med Gud, när Gud gick före dem, då hade de framgång, och fienderna de flydde. Men när de inte hade med sig Gud, så gick det inte så bra för dem. Och det som fienderna talade om Guds folk var att de var rädda för deras Gud. Man kan på ett sätt säga då att de var kända för att de hade Gud med sig. För att de var Guds folk. För Guds närvaro bland dem. Att han gick före dem, att han ledde dem. Jag tänker att vi ska titta lite mer på vad det innebär så man bär Guds närvaro eller vad det kan innebära i Guds församling. Och hur vi ja, vad Jesus säger om det och sådär. Så vi ska gå till Lukas 10, vers 38 till 42. Och läsa en liten händelse som är ganska känd, tror jag. Om Marta och Maria som Jesus mötte. Står det så här. Från vers 38. Medan de var på väg kom Jesus in i en by. Och en kvinna som hette Marta tog emot honom i sitt hem. Hon hade en syster Maria som satte sig vid Herrens fötter och lyssnade till hans ord. Marta däremot var upptagen med alla förberedelser och hon kom fram och sade: Herre, bryr du dig inte om att min syster har lämnat mig att sköta allting själv? Säg nu till henne att hon hjälper mig. Herren svarade henne: Marta, Marta, du bekymrar dig och oroar dig för så mycket. Men bara ett är nödvändigt. Maria har valt den goda delen och den ska inte tas ifrån henne. Det finns en antydan här om att Maria har valt det nödvändiga. Det som är tillräckligt. Att vara med Jesus, att vara vid Jesu fötter. Lyssna på honom. Jesus talar ofta om att vi inte ska oroa oss eller bekymra oss. Men han säger det utifrån av en anledning. Han säger att egentligen lita på mig istället. Så tar jag hand om det som du oroar dig över. Något som jag har fått lära mig utifrån i den här resan som att få gå från att tänka som Marta till att bli mer som Maria. Är att få inse att Gud vill hellre att jag tillber honom än att jag gör saker för honom. Att han vill ju ha våra hjärtan och inte våra, liksom, vår tid eller våra... Ja, han vill ha vår tid också, men han vill ha den liksom i att vi är med honom, att vi älskar honom. Det är bra med gärningar, men frågan är vad som är vår prioritet, vad vi lägger först i våra liv. Är det våra gärningar eller att vi tillber Gud och älskar honom? Som vi läste tidigare i inledningen här, så Gud kallar oss nu för vänner. Vänner umgås med sina vänner. Vi kan också läsa att Gud kallar oss för söner och döttrar. Det är hans barn. Det antyder att Gud är vår fader. Som han också säger på andra ställen. Då kan vi igen tänka att en fader vill fadern att barnen gör saker åt fadern. Eller vill fadern vara med sina barn. Utifrån hur vi är med våra barn liksom, kan vi tänka att jag som fader vill ju helst att mina barn är med mig först och främst. Och sen är det ju härligt om de gör saker för mig och för att de älskar mig. Men det jag först och främst vill är att de älskar mig och att de känner sig älskade av mig. När jag var 20 så hade inte jag fattat det här riktigt. Och jag hade inte någon i mitt liv som sa det här till mig. Men samtidigt hade jag människor som utmanade mig. Och liksom, jag fick möta Gud och började följa honom. Och när man möter Gud så tenderar man att få... Man blir väldigt välsignad. Den här välsignelsen vill inte stanna hos mig. Man vill liksom ge den vidare. Så då kände jag att jag ville ge den vidare. Och det liksom, Gud ledde mig in i att be för människor och tala med människor om Gud. Men det slutade med att allt eftersom så kände jag att när jag inte kände att jag hade framgång, att jag inte fick be för människor som jag pratade med, eller att jag inte fick så helande, för jag bad mycket för helande under den tiden, så kände jag mig misslyckad eller mindre värd, eller att på något sätt att min identitet var mer eller mindre sammankopplad med att jag var en som pratade med människor, att jag såg människor helade. Och att det jag gjorde under de här stunderna när jag försökte prata med människor var misslyckat om jag inte såg någon möta Gud, eller om inte någon blev hela snarare, när egentligen det är inte Guds syn på det hela. Och under den tiden så tog jag också väldigt lite tid med att faktiskt vara med Gud, bara med syfte att vara med honom. Det var ganska mycket att göra. Jag kämpar fortfarande med det här när det gäller liksom Bibeln och att inte fastna i det här, liksom att jag måste läsa Bibeln. Och jag har inte läst Bibeln så mycket som jag tycker att jag borde ha gjort. Det känner mig sämre liksom. Men det är inte Guds hjärta för oss. Han älskar oss lika mycket ändå. Men han vill vårt bästa, och han vet att det bästa för oss är att läsa Bibeln. För att komma närmare honom, lära känna honom bättre. Och kunna följa honom. Om vi fortsätter fundera kring varför det är så viktigt för oss att vara liksom, ha Guds närvaro bland oss och att hålla fast vid den. Så kan vi gå till Johannes 15 och läsa några verser innan det vi läste tidigare då, i början. Vers 4-7 i Johannes 15. Också ett väldigt klassiskt stycke, i alla fall för mig. Där det står så här då. Förbli i mig så förblir jag i er. Liksom grenen inte kan bära frukt av sig själv om den inte förblir i vinstocken, så kan inte heller ni det om ni inte förblir i mig. Jag är vinstocken, ni är grenarna. Om någon förblir i mig och jag i honom, så bär han rik frukt. Utan mig kan ni ingenting göra. Om någon inte förblir i mig kastas han ut av en gren och vissnar. Sådana grenar samlar man ihop och kastar i elden, och det bränns upp. Om ni förblir i mig och mina ord förblir i er, så be om vad ni vill och ni ska få det. Det låter ju rätt så, det här är en liknelse om en vinstock, men det är ganska enkelt att kanske att identifiera sig som att vi är ändå grenarna. Men att jag vet inte hur det är för er, men jag har i alla fall kämpat med att få det här att bli verkligt, liksom att agera utifrån vad jag tror. Att när Jesus säger att utan mig kan ni ingenting göra, då menar han väl kanske ingenting. Alltså han menar verkligen ingenting, tänker jag i alla fall. Jag har inte studerat versen exakt, men jag kan tänka mig det. Så därför är det så centralt att vi har Guds närvaro i våra liv. Att det är det som är liksom, om inte Gud är med oss, om inte Gud är den som talar genom oss, om inte Gud är den som leder människor till sig liksom, om inte Gud som utbildar sitt rike, vad är det då värt liksom? Då gör vi någonting som vi inte kan göra enligt Guds ord. Eller som Jesus också sagt, att han gör bara det han ser fadern göra. Det är ett utmärkt sätt att se till att Guds närvaro förblir bara det som vi liksom följer, och att vi är kvar i Jesus. Då gör vi ingenting om inte Jesus har gjort det redan. Men en liten annan del. Men också att Jesus säger att om vi förblir i honom, så blir han i oss. Och som vi läser senare, så tror jag i alla fall att om när vi är kvar i Jesus, så är det ett nödvändighet nästan för att bära frukten som vi läste om tidigare, som består. Men om man tänker sig en vinstock, så är den planterad i någonting. Och jag tänker mig att där man är planterad i är Guds närvaro. Där man får hämta man näringen, man hämtar liksom livet till att växa, till att reda ut sig. Men om man tänker sig lite praktiskt, förbli i Jesu närvaro, förbli hos Gud. Det låter ju ganska fint i tanke kanske, det är fler, men lite så tänkte jag när jag läste det här, att när jag förberedde mig att okej, det här behöver vi bryta ner lite. För mig i alla fall så innebär det att jag fyller mig med hans tankar, hur han tänker om saker och ting och situationer, att jag läser Guds ord, att jag påminner mig om vad Gud har talat till mig personligen, antingen mellan mig och Gud eller från andra människor, vad han har gjort i mitt liv. Och att komma ihåg att vad jag än möter, så finns det alltid ett svar. Och svaret är vad Jesus gjorde. Att där finns alltid, jag kan alltid komma tillbaka dit när jag känner mig vilse eller förlorad och inte vet hur jag ska ta vägen. Kan jag komma till korset, komma till Gud, komma till fadern, och sen går jag med Gud genom det som jag går igenom. Jag behöver inte gå igenom det själv. Annars tenderar vi att lämna, i alla fall det kan vara enkelt eller frestande att lämna Gud bakom oss när det känns svårt, eller känna att han är långt borta. Men egentligen är det ju tvärtom. Bara att världen vill ju få oss att tro att nu har Gud avgivit oss. Nu har han svikit oss. Han går inte att lita på. Men det är inte sant. När jag före, var det nu då, 3 år sedan, åkte jag på en bibelskola. Och en tid innan den här resan dit så hade jag längtat efter att få se Gud göra mer saker. Jag hade ju tidigare i mitt liv bett för många sjuka människor blivit helade. Men det hade jag inte gjort på länge och hade inte liksom... Ja, jag längtade efter att se Gud göra mer saker. Och där borta, där jag skulle, i USA, där hörde jag mycket berättelser om just det. Så det var liksom min vision, min tanke. Det jag trodde Gud hade för mig där borta. Men efter ett par månader där borta så kände jag nästan att... Gud, var är du någonstans? Du gör ingenting. Du talar knappt till mig, du... Jag känner mig inte så berörd av dig. Alla mina vänner möter Gud och blir förvandlade. Och jag är här och ja, det är ju härligt. Och jag lär mig massor om dig, men jag får inga möten med dig. Och får inga upplevelser med dig. Jag får inte se dig göra saker. Men allt det som året gick så visade Gud för mig att just det är inte därför jag vill att du ska åka hit. Det är för något annat. Det är ett annat syfte, ett annat liksom, ett bättre syfte för dig. Eftersom att om jag bara får se Gud göra saker så fixar inte det som är trasigt i mitt liv. Det som behövdes lagas på insidan. Det är viktigare för Gud än att vad vi får med om och att vi får se hans storhet liksom i andra människors liv. Men det är ändå viktigare att han gör det i våra liv. Så Gud började tala till mig och visa mig att han bröt ner lögner under det här året. Om att jag inte... kunde eller att jag inte var tillräckligt mycket i mig själv. Att jag ville vara någon annan. För att göra det som Gud kallade mig till. Jag hade känt i flera år att jag ville göra mer för Gud. Att jag ville undervisa, att jag ville dela med mig. Men det var alltid någonting som höll mig tillbaka. Det var alltid, då tänkte jag i alla fall att det var bara lat i det. Att jag inte kände mig redo, att jag inte vågade eller vad det nu var. Men det var ganska uppenbart för mig under den här bibelskolan i 9 månader att det var något lite mer än så. Det var snarare att Gustav inte litar på sig själv. Så jag fick bryta med det. Och jag mår mycket bättre efter det. Och kan verkligen följa Gud och vara öppen för det han vill tala till mig och följa honom. Och det ser jag så tacksam för att Gud visar mig där istället för min plan. Att jag inte höll fast med min plan. Paulus talar om i Kolosserbrevet 3, vers 1-3. Om just det här med att vad är Guds plan för oss. Han säger så här. Om ni har uppstått med Kristus, sök då det som är där ovan. Där Kristus sitter på Guds högra sida. Tänk på det som är där ovan, inte på det som är på jorden. Ni har ju dött och ert liv är dolt med Kristus och Gud. Paulus säger också i Efesierbrevet att vi i sina brev i alla fall att vi är medborgare i himlen, att vi är Guds barn, vi är arvingar av hans rike, vi tillhör Gud liksom. Och då tänker jag mig att han nästan tänker sig att vi är menade att leva från himlen ner till jorden. Eller som en vän sa till mig för några veckor sedan. Lever jag för att komma till himlen? Eller lever jag för att se himlen komma hit? Att för att förlösa himlen här och nu? 2 olika perspektiv. Guds perspektiv är alltid större än våra omständigheter. De är alltid stora. De är, känns omöjliga. Om vi kollar till exempel har vi ju Josua och Kaleb, spejaren i gamla testamentet som kollade in Kanaans land och kom tillbaka och sa att det här landet är helt ointagligt i mina ögon, men Gud säger att det är möjligt för honom. Han var en av 2 spejare som sa det. Alla de andra sa nej, det går inte. Men det var ju Guds tanke, eller hur? Det vet vi av historien. Gud utmanas alltid att gå längre med honom. Om det vore möjligt i min kraft, vad är då meningen med att Gud skulle säga det till mig, att det skulle vara hans dröm? Om det vore min dröm, så säger jag att den är inte beroende av honom. Så då tror jag i alla fall att om Gud talar om någonting som känns som är beroende av honom, då kan vi vara mer säkra på att det är något som Gud har för oss i vår framtid. Problemet med det är ju att om vi har den inställningen att vi vill följa Gud då, om vi då frågar Gud och han svarar, då har vi ställt oss situationen att då behöver vi följa Gud. Så då kommer ju frågan, är jag villig att lämna min trygghet, min säkerhet, min bekvämlighet för att följa Gud? Ja. Men Guds svar är att lita på mig. Jag är tillräcklig för dig. Tänkte jag skulle ta en till liten berättelse om hur det kan se ut. I att följa Guds plan och att inte springa före Gud eller att vilja göra saker. Jag vet inte om ni känner till min församling och mig. Åkerbo Fiskyrkoförsamling. På i Vårdsbäck. Men vi har för ett och ett halvt år sedan så anställde vi nya pastorer. Men innan det, ungefär ett års tid, så hade vi inga pastorer. Och vi visste inte vad vi skulle göra. Vi hade inte någon vi skulle anställa. Vi visste inte vem vi skulle anställa. Men vi kände att, nej, det är lugnt. Vi har det bra. Vi tar god tid på oss liksom. Och vi liksom kände att Gud ville att vi skulle fokusera på att lyssna in honom. Vad ville han med vår församling? Vad har han för oss? Och vad vill vi att vår församling ska vara känd för? Mer än vem ska vi hitta som kan föra in, som bär på någonting som vi behöver. Eller som liksom. Sen låta personen vi letar efter komma till oss nästan. Så vi jobbade större delen av året med att ta fram en annons. Innehållande ganska starka punkter som att vi vill vara kända för Guds närvaro. Vi vill utbreda Guds rike i vår vardag. Vi vill se människor helade. Vi vill beröra andens kraft. Och så där, det var vad vi tänkte. Det här blir vår annons liksom, för en pastor vi söker. Jag vet inte hur ni tänker, men för mig kändes det ganska crazy att göra en pastorsannons på det sättet. För vanligtvis så säger man bara, vi söker en pastor. Vänligen skicka in en ansökan. Och så tar man det därifrån. Men hur som helst. I maj det året, för ett och ett halvt år sedan, så hade vi några vänner från Motala som kom till vår församling. De hörde av sig och sa, kan inte vi komma? Vi vill komma på besök. Kan inte vi komma? Ja, men kom ni. Det var bara det att vi hade årsmöte den dagen och skulle ha pratat om vår mission och vad vi tänkte för framtiden. Det visste inte de om och de kom. Men det visade sig att vi kände liksom att vi måste ju fråga de här vännerna. Liksom, hur känner ni? De var pastorer i Motala. Vi söker pastor, liksom, en intresserade. Typ så här, vi bara var tvungna att fråga. Känner att Gud ledde oss till att fråga på något sätt. Det visade sig att de här vännerna hade i princip exakt samma vision för sitt liv som vi hade tagit fram i vår annons på pappret. Så de på mindre, ja, ganska snabbt innan samma år i augusti så var de våra pastorer. Och som dess, ja, kan inte bli bättre, skulle jag säga. Men samtidigt, det var alltid en... Jag har känt det här paret, då, den här familjen, i 5 år. Men jag har alltid tänkt att nej, det kommer inte hända. De är här, kommer från London, är missionärer från England. Kallade av Gud att komma till Sverige. Men jag kände alltid att det är för bra liksom, för att vara sant om de skulle vara på pastorer. Så lite så tänkte jag, liksom, men att Gud är ju rolig. Han gör som han vill. Men för att sammanfatta det här, vad jag har delat med er, och för att få oss att kunna ta med oss det härifrån. Så Gud vill att vi ska... Gud vill att vi ska lämna prestation, krav och skuld. Så istället för att ta emot hans nåd istället. Att vi lever utifrån Guds kärlek istället för att försöka förtjäna hans kärlek. Att vi, istället för att tjäna Gud utifrån plikt och krav, så gör vi det för att vi är så, känner oss så älskade av honom så vi bara måste tjäna honom. Gör saker för honom. Jag tror mycket av det här handlar om att vi förnyar oss själva. Att vi känner att, som jag känner ibland, att ja, men jag är inte tillräckligt duktig, tillräckligt bra. Jag vill bli mer rättfärdig. Jag behöver jobba på mig själv liksom. Att, men Gud ser oss själva som helt rättfärdiga i hans ögon. Helt älskade av honom. Då kan vi slappna av och leva i hans nåd istället för att känna att vi behöver fixa saker liksom i oss själva. Gud vill möta någon av oss varje dag och han söker människor som längtar efter honom, som vill vara med honom. Jag tänker också att man kan uttrycka som att Gud, vill han ha arbetare i hans rike eller vill han ha barn, söner och döttrar som följer honom. Våga vi lyssna in vad Gud säger för våra liv, vad han har för just dig och mig, vad han har för våra omständigheter, vad han har för vår församling, var vi nu befinner oss. Finns det något i ditt liv som Gud har talat om, som du har valt att glömma bort, inte tänka på eller inte våga tro på? Samma för församlingen. Finns det något som Gud har talat om tidigare som ni har inte vågat tro på, inte följa, inte lita på? Ja, vi tar nästa. Ja, det var ungefär vad jag hade att dela med idag. Ja. Vi kan väl bli en liten brant i avslutning bara. Och så går vi vidare i gudstjänst. Tack Gud för den du är. För att du längtar efter att vara med oss varje stund, Herre. Att du tar emot oss utan krav, utan vi kan komma som vi är och vi behöver inte göra saker för att komma till dig, Herre. Hjälp oss att leva utan din nåd, att ha vårt fokus på dig först och främst, Herre. Att ta emot din kärlek, Herre. Att älska människor och tjäna dig utifrån kärlek som du har visat oss, här, och inte för att förtjäna din kärlek, Herre. Hjälp oss, Herre, att lita på dina tankar och dina planer för oss, Herre. För våra församlingar och våra omständigheter och våra situationer, Herre. Du har stora planer för oss var och en, Herre. Du vill leda oss, du vill använda oss för att utbreda ditt rike, Herre. Jag vill möta med oss idag, Herre. Med resten av gudstjänsten, Herre. Med din ande, med din kärlek, Herre, och med ditt tilltal för oss vara en, Herre. Amen.